Stollar, bollar med Karin, Petra och Björn.
Stollar, bollar.
Säsong 2, Karin.
Mm-hmm.
Dina sms som jag har fått till dig av dig de senaste dagarna, jag måste bara läsa upp dem.
Okej.
God fortsättning. Jag är medbjuden till Kanarieöarna idag med Anna. Flyget går imorgon. Jag måste tyvärr ställa in den 28:e. Galet. Den 28:e, det är alltså då vi ska spela in den här podden. Mm. Sen kom ett nytt sms efter 3 dagar. Jag bröt armen, så jag är hemma ändå.
Efter tre timmar.
Jag bröt armen, så jag är hemma ändå. Märklig dag. Och sen, det började redan på morgonen när jag vaknade och det låg en död fluga på kudden. Och nu så är du här med en jättekonstig konstruktion på din arm.
Nu är jag här med en konstruktion på min arm som håller ihop benflisorna inuti armen.
Nu vill inte jag skratta, för jag tycker detta var väldigt tråkigt för dig. Men vad hände denna absurda dag? För det lät lite som en roman. När man kunde stoppa in väldigt mycket i hålen mellan de sms'en.
Ja, men apropå story så har vi ju 3 händelser här som är väldigt disparata, som kanske hjärnan ändå försöker knyta ihop.
Precis.
Det började på morgonen när jag slog upp ögonen och var i Karlstad för att fira jul, hälsa på mina föräldrar. Och bredvid mig på kudden så låg det en död fluga. Och den var perfekt välbevarad. Det var som att Belzebub hade landat på kudden på något sätt. Och jag tänkte, det här bådar inte gott.
Okej.
Okay. Vem skulle inte tänka det liksom?
Det undrar jag med.
Sen så ringde min vän och sa, Karin, min dotter har blivit sjuk och jag har en biljett till Kanarieöarna, men flyget går imorgon. Men vill du ha den biljetten? Och jag sa ja. Och jag fick rodda lite med att hitta lite vikarier och grejer. Men så skulle jag ta tåget till Göteborg för att åka från Landvetter. Och vi skulle bara åka lite skridskor innan tåget. Så jag och min son, vi åkte. Det finns en vik i Karlstad som heter Mariebergsviken och den är ganska grund. Och där plogar de upp en bana på över 1 kilometer. Och det känns som hela stan är på fötter och åker skridskor där. Och vi åkte och när vi var klara så skulle jag sätta mig på bryggan där vi hade skorna och dra på mig dem. Och då stöp jag och tog emot mig med handen. Och jag kände direkt att okej, nu bröt jag armen. För att det kändes på smärtan. Jag har inte haft den sortens smärta i armen förut. Och som tur var så ligger sjukhuset väldigt nära. Och min sons morfar hade kommit för att hämta oss. Så att, jag blev körd direkt till akuten. Och där så fick jag komma in direkt. Och
de satte på den där. Nej, opererade dig och satte på.
Ja, först klippte de upp då. Och så visade det sig att, ja nu skrattar jag också. Att det var en öppen fraktur. Det betyder att det stack ut någon benbit där. Men de skulle ändå hålla på och dra isär armen. Vilket var väldigt obehagligt för att det här skulle hamna rätt på något sätt.
Oj.
Ja. Och sen så blev jag gipsad. Men och röntgad, men gipset hade blivit fel så jag blev omgipsad. Och sen så var det fullt på ortopeden. Så att jag fick lägga mig på öron, näsa, hals.
Okej.
Okay. Och blev opererad igår.
Mm.
Men jag ska opereras här i Göteborg också.
Vilken resa, säger jag bara.
Ja, det var något av en resa. Men jag har fortfarande inte riktigt listat ut hur allting hänger ihop. Men det känns som allt hänger ihop på ett rätt obehagligt sätt.
Mm. Det stolla bollar har blivit världens sjukstuga. Ja, nej men det var väldigt... Det var tråkigt att du inte kom till Kanarieöarna, men med tanke på hur det har sett ut på Landvetter de senaste dygnen så vet jag inte ens om flyget har lyft.
Grejen är att det... Min kompis dotter frisknade till.
Oj.
Så nu är de på Kanarieöarna.
Ah, ja.
Så att det blev som det skulle. Jag kanske bara inte... var fjärde hjulet.
Ja, vilken dramatik, herregud. Vi har en gäst idag som heter Kirsten Bonnen Rask. Hon är en dansk dramaturg som jobbar i hela Norden och bredare än så. Hon är också har varit filmkonsulent och lett såna här olika manusprogram och utvecklingsprogram av olika slag. Hon har jobbat med alla från Lars von Trier till Lisa Olin. Ja, hon har jobbat med många bra författare helt enkelt. Och du har också träffat Kirsten.
Ja, men det stämmer. Kirsten är ju en av lärarna på Alma Löv och Brobygrafiska som det hette förut när jag gick där. Vilket är en manusförfattarskola, utbildning. Mm.
Precis. Kirsten var en av dem som var med och starta Alma Löv manusutbildning faktiskt.
Men vilka filmer har hon jobbat på? Vet vi
nu? Ja, men det är så många så jag kan inte ens rabbla. Vi får lägga det på vår Facebook-sida.
Bra idé.
Bollar.
Men det vi gör här i Stolla bollar som jag har upptäckt att det är bra att prata om ibland, det är ju att vi pratar om storytelling även i ett mer filosofiskt, i en filosofisk kontext. Så vi tar in människor och diskuterar fenomen som visar på hur vi försöker förstå fenomen genom att placera dem i en story. Till exempel har vi pratat om amerikansk politik, vi har pratat om skvaller, vi har pratat om vi tar in gäster ibland som tror på saker vi själv inte tror på. Och det handlar helt enkelt även om olika världsåskådningar som man också kan kalla för stories. Jag bara tänker att ja, jag vill påpeka detta om och om igen, att man kan påverka sin världsbild genom att artikulera den på något sätt. Och inte ta för givet att det just jag uppfattar och ser är den objektiva verkligheten.
Nej, det är väldigt intressant. Men vad det gäller Kirsten förresten, jag minns när du träffade Kirsten.
Mm.
Det var väl då du hade börjat jobba med tv, med den här tv-serien Stora teatern.
Just det.
Om inte jag minns fel så avverkade du ett antal dramaturger då.
Mm.
Och som det kändes mer eller mindre rätt med.
Precis.
Och när du mötte Kirsten så var det någonting som klickade, för hon arbetade inte med lika mycket plottdrivet som folk försökte komma in med till dig som manusförfattare, utan hon jobbade med att med karaktär som öde, att den här tanken att handlingen finns inuti i karaktären som det handlar om.
Ja, precis.
Om man driver den till max så kommer storyn att födas ur det.
Precis. När jag träffade Kirsten så jobbade jag, precis som du säger, med min första tv-serie och TV, jag jobbade på TV. Det var Daniel Alfredsson som var chef då och som tog in mig, och jag hade aldrig skrivit i det formatet förut. Och jag fick träffa många trevliga människor, men det var ingen som hade förmåga att lyfta historien och komponera om elementen på det sättet som Kirsten gjorde.
Mm.
Så vi ska lyssna på det här samtalet. Och första frågan som jag ställde till Kirsten är den fråga som jag själv oftast får av studenter och kollegor. Nämligen, hur ska man förhålla sig till självbiografiskt material?
Är det ett bra arbetssätt att ta sin historia bokstavligt? Eller tycker du det är bättre att...
Det beror lite på hur bokstavligt man tar den, tror jag.
Mm.
Det kan ju vara ett bra utgångspunkt. Problemet är om man inte har distansen. Om du ligger för nära, har du i tid till exempel, då har du inte möjligheten att ta den där, de där 2, 3, 4 stegen tillbaka och se hur funkar det som
berättelse.
Ja. Och hur ska man berätta det? För allt biografiskt material, oavsett om det är självbiografiskt eller biografiskt, måste ju på något vis transformeras till en berättelse som har med sig huvudlinjen, den röda tråden, men som inte har med alla nedslagspunkt.
Mm.
Och väldigt ofta finns det ju mycket, mycket mer i berättelsen än vad man kan ha med i en film. Mm. Jag tänker på ett exempel på hur svårt det kan vara. Och det är inte självbiografiskt, det är faktiskt filmen om Mozart. Jag tänker på när du ska berätta om Mozart.
Ja.
Vill du berätta? Vill du börja berätta när han sitter och gör sin första komposition som 3,5-årig? Så tar det 100 år innan du hittar. Och det som Milos Forman hittade som sättet var att han hittade en annan karaktär, Salieri, som han kunde berätta genom.
Som var avundsjuk.
Och berättelsen börjar med, det är Salieri som berättar. Och han börjar berättelsen när Mozart kommer in i hans liv.
Ja.
Och där Mozart inte 3,5 år.
Nej.
Och det ska du också göra med ditt eget självbiografiska material. Det börjar ju aldrig med att du blir född.
Nej.
Även om det var det som började det hela. Och vad är det som kan ge en början och ett slut? För jag jobbar väldigt mycket med att, men i början ställer du frågor och då ger du svar på i slutet. Mm. Och vad är det som kan få allt hålla ihop en berättelse så det finns en båge som allt annat platsar i.
Mm.
Och det kan vara jättesvårt om man har sitt eget material. Samtidigt så finns det ju också material du inte ska hitta på.
Mm.
Men det finns också risken att du jobbar så mycket med hur du ska dölja. Hur du ska dölja att det är din mamma och pappa och sådär. Mm. Att man faktiskt aldrig får berätta det som är det viktiga.
Nej, precis. Jag tycker man kan, vi säger att om man har varit med om en otrohetsaffär och känner sig jättebedragen och kränkt, då är det väldigt lätt att man skriver utifrån den bedragna och kränktes perspektiv.
Naturligtvis.
Istället för att göra ett intressantare val och kanske skriva historien från älskarinnans perspektiv.
Ja.
Eller göra någonting helt annat. Eller vi säger att du har förlorat ett barn och att sorgen är så övermäktig att du inte kan skriva dig ut från det perspektivet, utan det blir ingen berättelse, utan det blir bara en massiv sorg.
Mm.
Eller ja, det, alltså jag tänker på nästan det tycker jag verkar vara det stora arbetet, att försöka hitta berättelsen trots att den är självbiografisk. Och kanske är det bra att göra precis samma övningar även i en självbiografisk material.
Helt säkert. Och så tror jag också man ska värdera om behöver världen den berättelsen. En sak är att den som skriver den förmodligen behöver att skriva den för att ta sig ur det. Men det är inte samma sak som att världen behöver den berättelsen. För när du säger det med otroskap, fan, den otroskapsberättelse du har, Petra, är den, eller vem det nu är, är den verkligen något nytt för världen?
Mm.
Eller har vi inte den i tusentals filmer innan? För det är ju väldigt många av de berättelserna som vi faktiskt har sett väldigt många gånger förut. Och det kanske mer är behovet hos den som skriver, att skriva för att ta sig ut det.
Mm.
Men det behöver inte, det är inte samma sak som att det ska bli film.
Nej. Nej. Och ofta, alltså jag tycker när man, just när vi pratar om otrohet, så är ju revansch en väldigt rolig ingrediens i en otrohetsaffär. Det finns ju sådana historier där någon blir pissad på och sen tar revansch. Men så är det ju sällan i verkligheten.
Så är det sällan i verkligheten.
Och samma om du upplever en väldigt stor sorg eller dylikt, så kan det vara svårt att svara på frågorna som man ställer i början.
Men samtidigt så kan den sorgen vara jätteviktig för att skriva något annat.
Ja. Man kan ändå göra historier av erfarenhet.
Ja, alltså jag jobbade för väldigt många år sedan med en berättelse med en norsk manusförfattare och regissör. Hon hade skrivit ett helt otroligt bra manus som handlar om att en mamma, huvudkaraktären är en flicka på 10-12 tror jag det var. Och hennes brorsa har dött. Och mamman kan inte handskas med det överhuvudtaget. Så hon försvinner totalt för barnet. Och filmen handlar om hela den här sorgprocessen. Och det tar sig igenom det för flickan men också för mamman. Och när hon skrev den hade hon ingen egen erfarenhet. Men det fick hon. För hennes son dog.
Oj.
Hennes enda son dog.
Ja.
Och det ses i hela filmen. Hon la all sorgen, all hennes personliga sorg, ligger i instruktionen, regien på varenda scen. Det är en helt underbar film. Och,
men hon skrev manus innan den
här. Ja, berättelsen var det innan. Och den här berättelsen handlar ju inte om hennes barns död.
Nej.
Men hon har använt det.
Och regisserade den också.
Ja, och helt otroligt. Och ingen kan också säga, hade den blivit lika bra utan? Det hade den förhoppningsvis. Och jag tycker det är jättehårt att man måste förlora ett barn.
Ja, okay.
Eller att det var det som hände innan. Ja. Jättehårt. Men hon använde det. Sorgen var det. Hon använde sitt personliga liv in i en annan berättelse som också handlar om sorg. Den är inte självbiografisk och så är den det. På ett vis. Och jag jobbar nu med en annan berättelse, en kortfilm. Jag har jobbat väldigt mycket med manusförfattaren på den. Och det handlar om en familj som inte pratar tillsammans efter mamman har dött. Och det är så jättesvårt att prata om det. Så berättar han när vi sitter, så skriver han plötsligt, ja, men jag har också förlorat ett barn. Så därför så gav det väldigt mycket mening när du sa att få sorgen in i alla scenerna. Och det är så ett för tidigt fött barn. Men samma problematik. Ingen pratar om det. Alla låtsas att nej, det är bättre att gå på andra sidan gatan. Att hans personliga upplevelse var att det är så svårt för folk att prata om döden.
Mm.
Och det är så svårt för folk att handskas med det.
Mm.
Och man blir jätteensam när man sitter med det. För att alla andra tror att det är bättre att de flyr omkring ute i krogarna och låtsas att nej, om vi inte pratar om det så existerar det inte. Allt det finns i den lilla kortfilmen som handlar om något annat. Så det är ju också, man måste också värdera om världen har behov av precis exakt din personliga berättelse. Kan den bidra med något? Eller är det att göra samma sak som väldigt många andra har gjort, även om det är personligt för dig.
Ja, precis.
Så det tror jag också ska vara en diskussion när man sitter med ett sånt material. Men jag vill aldrig nedvärdera att det kan vara livsnödvändigt för en som har berättelsen att få skrivet ner det.
Oh,
Ser du några likheter mellan matlagning och ditt arbete som manusdoktor?
Jag gör faktiskt det. Jag brukar faktiskt säga att om en god manusdoktor och dramaturg är också duktig i köket. Mm. Men det är naturligtvis inte alla som tycker samma sak. Och det är de som inte är duktiga i köket.
Ja.
De är ju inte, tycker ju inte att det är sant.
Nej.
Att, men jag tycker det är det. Och i alla fall för det sättet som jag jobbar med ett manus när jag jobbar med folk. Det är ju väldigt mycket frågor. Vad är det du vill? Vad är huvudsyftet? Vad är det som är viktigast i berättelsen? För att jag får lite kunskap om vad jag kan hjälpa till med mitt handverk i förhållande till hur man strukturerar eller utvecklar karaktärer och sånt. Och att jobba i köket är väldigt mycket på samma sätt. Att, manuset har ju ingredienser kan man ju säga. Mm. Som man måste fixa och få att hänga ihop på det bäst tänkliga sättet. Så det blir en bra berättelse. Men att jobba i köket är ju, för mig är det i alla fall väldigt mycket. Ja, men jag går i kylskåpet, vad har jag i kylskåpet? Vad är utgångspunkten för en måltid? Hur kan jag gå i trädgården? Jag har en jättestor trädgård nu och hämta in grönsaker. Hur kan man börja att jobba med maten där? Och det är väldigt kreativt att jobba med mat på det sättet. Och det har väldigt många likheter med att jobba med ett manus.
Mm. För det som du gör, det är ju att du möter författare i olika stadier av utveckling kan man säga.
Mm.
Författare kommer till dig med sitt manus eller ett filmbolag eller en tv-kanal. Och så tittar du på materialet och så hjälper du författaren att strukturera om. Jag vet ju också att du kommer med nya idéer och ny input. Och så skriver författaren och så pratar man med dig igen och får ny feedback. För er som inte jobbar med dramaturger så kanske det kan vara roligt att veta vad en dramaturg gör för någonting. Så du har ju bara författarens universum att utgå ifrån. Lite som ingredienserna tänkte jag, den snygga parallellen.
Ja, men jag har inte endast det, för jag har ju faktiskt också hela världen omkring. På det sättet att ofta, speciellt i tidiga stadium, så är berättelsen väldigt liten. Och det finns väldigt mycket som författaren man jobbar med. Och till exempel är det väldigt viktigt, jag jobbar väldigt mycket utifrån karaktären. När jag ställer frågor till karaktären, vad är det, vad vill den här karaktären? Och för att hämta in och få jättebra karaktärer så använder jag min kunskap om psykologi och om världen och om hur saker ser ut. Så det är inte endast det som är i manusförfattarens eller regissörens huvud. Det är också väldigt mycket annat som man får lägga in. Och man kommer också att använda, som man också gör i matlagningen, erfarenheten från det förra måltidet. Och erfarenhet positivt och negativt naturligtvis. När man blandade ihop något som var hur gott som helst eller något som var pyton. Och man tänker, nej, det ska man aldrig göra igen i alla fall. Och detsamma gör man ju med erfarenheten från andra manus, från andra berättelser. Man hämtar exempel från filmer som funkar eller som folk känner till. Och samtidigt är det också väldigt viktigt att det gör författarna också. Eller regissörerna också. Som säger, ja, men jag vill göra som i den och den filmen. Men man ska också veta att det är igen som är maten. Det är inte helt oväsentligt vad man blandar ihop när och i vilken rådföljd man gör det i. Mm. Och detsamma gäller också manuset. Det som funkar i en film för att det har en speciell struktur, för att det har något som påverkar något annat, som påverkar något tredje, en bestämd rådföljd. Om man byter på det så berättar det något annat.
Precis. Om man flyttar ordningen på elementen i historien så berättar det något annat.
Det gör det.
Helt enkelt. Det finns ju två angreppssätt kan man säga när man skriver en historia. Och ett sätt är ju plottdrivet. Och det är ju när man helt enkelt har en bild av själva händelseförloppet. Först händer det här, sen händer det här, sen händer det här. Och sen finns det ju det här som du arbetar med, och jag också för den delen väldigt inspirerad av dig, som är karaktärsdriven dramaturgi. Och vad man då hoppas på, eller vad man tror och arbetar med, har du lärt mig, är att karaktären själv bär på historien. Så om man lär sig vem karaktären är, då får man nästan karaktärens historia till sig. Eller hur? Det kommer jag ihåg vi pratade om.
Ja, men det gör man väldigt mycket. Jag jobbar väldigt mycket med att ställa frågor till den här karaktären som finns. Och jag jobbar också med det som jag kallar för tomma hål i texten. Och det är där var man inte har fyllt i någonting än. För när man börjar fråga till, så snart man börjar konkretisera vem den här karaktären är, var den bor, vilka relationer den har, men ifrågasätter. Från en början, ja, men Kadivasan prova efter, så får man väldigt mycket tillgång till information som man inte visste förut. Till exempel så betyder det väldigt mycket, det är väldigt enkelt att skriva ner i en scen, karaktären har en bok liggande bredvid sängen. Men så snart jag börjar tänka, vilken bok? Är det Astrid Lindgrens Alla vi barn i Bullerby? Eller är det Bibeln? Eller är det någon filosof? Eller en fackbok? Men en gång börjar du veta mer om den här karaktären, och man känner med en gång vilket som är rätt.
Precis. Det har jag tänkt på ofta när jag jobbar själv som dramaturg, att författare tänker ofta inte på karaktärers värdesystem och smak, alltså estetik. Men just en sån sak som vad en person läser och också hur, vad den tycker är vackert, säger ju väldigt mycket om karaktärens värdesystem.
Det gör det, men det finns ju också scheman för hur du kan fylla ut med en karaktär som är kön, ålder, storlek, färg, hudfärg. Mm. Allt det där, och som också är det sociologiska och psykologiska, där man säger, frågar efter intressen och sånt. Men om du endast fyller i på det sättet, blir det mekaniskt.
Ja,
och det kommer
precis
aldrig att funka. Men när du har den där, när du har börjat, ja men jag vill ha en kvinnlig huvudkaraktär, hon ska bo där och där. Jag börjar föreställa mig var hon är i förhållande till de scenerna som finns. Så börjar man att få det material som finns i den karaktären och inte något man har hittat på.
Nej.
Och man har ju hittat på det.
Ja, precis.
Så det är ju strunt. Det är ju tull att jag säger det.
Ja, precis. Men alla författare och alla som berättar historier, oavsett genre, har ju berättelser i sig. Och de här karaktärerna finns ju någonstans. Frågan är ju bara hur man ska få dem att leva. Och det här är ju ett sätt.
Det är ett sätt. Och det är också, det var en gång jag jobbade med ett manus där vi var en barn- och ungdomsfilm, och vi var till ett möte i NRK, den norska kring TV:n. Mm. Och det satt en, och allt vad han sa om den där karaktären var helt fel. Det var verkligen fel i förhållande till den karaktären.
Var det författaren?
Nej, det var det inte. Det var en som det var en som jobbade på TV som inte, och samtidigt hade han inte läst manus ordentligt.
Nej.
Det var en sak, men jag hade känslan av att huvudkaraktären, den här 15-åringen flickan, satt i hörnet och sa: "Nej fan, jag är inte på det viset. Jag vill inte göra som han säger."
Mm.
Jag måste försöka försvara mig för det. Och det var väldigt tydligt, naturligtvis satt hon inte i det hörnet. Men känslan av att hon var där och hon försökte stoppa det är också en känsla som jag tror är jätteviktig när man skriver. För det som är problemet ofta med plottet, det är att du lägger ut olika handlingstrådar och tvingar, har bestämt vad karaktären, vilken väg karaktären och utveckling karaktären ska ha. Och det gör man väldigt mycket i förhållande med sina fördomar om hur man tycker det ska vara. Det är lite som att beskriva någon annan som du aldrig har mött i livet.
Mm.
Så beskriver man dem, så kommer de in i, så möter man den där personen och säger: "Fan, va?
Mm.
Är det Det var inte det jag hade föreställt mig efter det jag fick veta. Och det är lite sån också med plottet. Om man, no, men då bestämmer man. Ja, men den personen ska åt det hållet. Men om du vill ha ett jättebra manus så måste man också ta karaktärens parti och låta karaktären säga nej. Jag vill inte det. Nej. Det är inte jag som vill det här. Det är du som vill det som författare. Och inte ta mig med på den resan. Nej.
Men det är väldigt intressant det där att karaktärer så fort de har kommit till har egen integritet. Jag kommer ihåg att du sa det någon gång när vi pratade om, jag tror vi pratade om ifall du skulle göra en kokbok, manusbok tillsammans. Alltså en matlagnings- och manusbok. Och då kallade du dig för karaktärernas psykolog. Ja. Och det är ju väldigt intressant. Jag hade aldrig tänkt så som manusförfattare. För man tror att bara för att man har hittat på karaktären så känner man karaktären mycket mer än vad man gör. Men det har ju också Joyce Carol Oates pratat om, att hon blir förvånad att hon kan skapa så, jag ska inte säga onda, men ondskefulla, ambivalenta karaktärer. För hon som bara har åkt omkring med sin trevliga man och undervisat och aldrig liksom uppsökt psykets mörka bakgator, hur hon kan hitta på denna mängd av ondskefulla och ambivalenta karaktärer.
Ja, det tror jag man kan, för det är därför jag säger att det finns mycket mer än det som finns i manuset och i författarens huvud. Det finns ju hela världen omkring som man kan relatera till när man diskuterar karaktärer. Det finns kunskap om psykologi, det finns kunskap om vad har jag läst nyligen på tv:n eller i nyheterna. I Norge är det till exempel en pappa som har utnyttjat sitt utvecklingsstörda barn, fått barn med henne. Ja, men det är en kunskap jag har med och som jag kommer ihåg om det är någon som ska skriva en sån sorts historia. Mm. Så vi har ju det på det ena sättet, och på den andra sidan så tror jag också att jag vet att det är möjligt att jobba med att få bättre tillgång sitt undermedvetna, speciellt alla som är skapande. Jag tror vi har det som barn allihop. Man ser under barn, de springer omkring och de kan ju föreställa sig vad som helst. Det är ju inget problem, de har ju en fantasi som är enorm. Men om man inte fortsätter att jobba med den så stänger man den där tillgången. Och då är någon som har enklare mer än vad andra har. Men det att man till exempel jobbar som jag gör med karaktären och ställer frågor och konkretiserar karaktären, det öppnar väldigt mycket för fantasi och tillgång till det undermedvetna. Och man vet i psykologin, en av mina favoriter, en amerikansk existentiell psykolog som heter Rollo May, han jobbade väldigt mycket med att folk som gick i psykos, så kan faktiskt, och den psykosen var byggt på någon grekisk myt, men inte en som de kände till i förvägen.
Hämtar han som kysser mina ögonlock och lägger en liljekonvalj på min mun. Kysser mina ögonlock och lägger en liljekonvalj på. Liljekonvalj på min mun.
Prata om kollektivt medvetande och hur det kan användas i författande.
Ja, men det är något man kan träna, och jag är säker på att när man kan skriva de där önskansfulla personerna är det också för att man har något i sitt minne att göra. Mm. Och väldigt mycket av det att få tag på det kollektiva handlar också om att man säger ja. Om man tar ett beslut och man gör saker. Mm. Att man tänker. Man börjar en berättelse. Man går på en väg. På höger sida ligger det ett litet hus. Och så har jag ett val. Jag kan gå in i det huset och se vem som bor i det huset. Eller jag kan säga, om det ligger på den andra sidan ligger också ett hus. Nu får jag möjligheten att göra en konflikt eller något tillsammans mellan de här två husen på varsin sida av vägen. Eller jag kan fortsätta, inte berätta, men jag fortsätter. Långt fram ser jag en skog. Och det betyder att jag går till skogen. Jag har låtit bli att ta hand om de där två möjligheterna. Men de finns och jag kan återvända till dem. Och det är jätteroligt att göra berättelser på det sättet. Om man hela tiden tar ett beslut. Jag vet inte var berättelsen den slutar när jag börjar. Har ingen aning.
Men är det här som en associationslek? Ja. Är det en övning?
Det är en övning.
Börjar, du står på en väg och så går du.
Ja.
Okej.
Okay. Men jag kan börja någon annanstans också.
Jag förstår det. Jag ville bara veta om det var en
ja,
övning.
Ja, men det är en övning och det är en lek som jag gör ofta den sortens lekar. Speciellt naturligtvis när jag ska prata om det och förklara det. Men det är faktiskt jätteroligt att göra det. Mm. Och se. Plötsligt har man en berättelse. Det är ju på ett annat sätt som att man en annan tillgång är också att man inte planerar men skriver. Mm. För man kan, det som finns på papper kan man alltid gå tillbaka till och förändra. Allt det som finns i huvudet, det försvinner. Mm. Så snart man tänker något annat, och väldigt ofta finns det endast i huvudet för man inte tar något beslut. Men om man börjar skriva en scen, bara undersöker sin karaktär eller relationerna. Mm. Det här är kärleksdrama, det är kanske slutet på en kärleksdrama. Jag vill veta hur det började. Skriv den scenen utan att planera, utan att tänka på det där slutet där det ska gå åt helvete. För det börjar aldrig i helvete.
Nej.
Det gör inte det. Nej. Det börjar i motsatsen. Skriv den där scenen utan att tänka, utan att flytta fingren, endast för att skriva ska du flytta dem. Du ska inte gå tillbaka och rätta eller se, ja men hur kan jag förbättra det? Mm. För det handlar inte om perfekta meningar.
Mm.
Det handlar om att man får material.
Mm.
Och väldigt ofta när folk gör de där skrivövningen så kommer det fram lösningen på det som var problemet.
Mm.
Och det som man inte. Till exempel, varför finns det en konflikt mellan min far och en son? var ett problem i en workshop jag hade. Och då skrev producenten och manusförfattaren, de skulle skriva lyckepunkt och smärtpunkt. Mm.
Tillsammans, en producent?
Nej, de skulle skriva varsin.
Ja, samma karaktär, separat.
Nej, de skulle välja en karaktär. Ah. De skulle välja de fick välja fritt vilken karaktär de ville välja. Men de fick inte prata tillsammans.
Nej.
Och de valde var sin karaktär. Men den ena valde pappan, den andra valde sonen. Mm. Så de valde den där konflikten som de jättegärna ville veta något om. Och det som var intressant, det var ju båda historierna. Var mamman dör. Mm-hmm. Och när du får den informationen så kan man börja leka lite med. Ja, men om mamman är död. Om hon dog vid födseln. Ja, då är det inte säkert att det ger så mycket konflikt. Så finns det ingen plats för att pappa och son har haft något bra tillsammans. Nej. Så har det varit konflikt hela tiden. Men om man så säger, men tänk om det hände när han var 6. Mm. Så har de haft en jättebra familj. Mm. En lycklig familj. Mm. Så dör mamman. Och pappan och sonen kan inte prata tillsammans. Mm. Så har du båda delarna. Det löste konflikten. Mm. Och det löste problemet. Det var inte huvudkonflikten. Men det var, de hade jättemycket behov av att veta varför de två inte pratade tillsammans.
Mm. Vad intressant att du kunde lösa det med att två personer skrev utan att den andra visste vad den kollegan jobbade med. Använder de det i manuset sen?
Ja. Naturligtvis inte helt som de hade skrivit det. Nej. Men själva lösningen på problemet hittade de där. Det händer faktiskt helt otroligt ofta att när jag ber dem att skriva, de vet ju inte vad de ska skriva. Mm. Och när jag ber dem om att skriva, göra en skrivövning, och de får aldrig prata tillsammans om vad de gör, så väljer de samma karaktär. Mm. En annan gång valde de en bikaraktär som de hade tänkt att stryka i manuset. Och det var en berättelse om en familj som hade en underbar recept på gingerbread, ingefärsbröd. Och så hade jag tänkt om den där gamla tanten eller hans mamma. Hon var väl inte nödvändig i berättelsen. Men när de skrev det här, och då var det en liten annan uppgift de skulle skriva. Det var inte smärtpunkt och lyckpunkt, jag kommer inte ihåg vad det var. Men det som var intressant, det var båda hade skrivit en scen där hon verkligen slogs för att få vara i manus. Mm. Och varför hon skulle vara med i berättelsen. Det var jätteintressant. Och det gav faktiskt också väldigt mycket bra till berättelsen. För det visste sig ju i det de hade skrivit, det var hennes recept. Mm. Och därför skulle hon vara med i manuset. Ja, och det löste väldigt många andra problem i berättelsen. Så det väldigt ofta får man det när man skriver utan att veta vad man ska använda det till.
Så det omedvetna arbetar åt den. Men jag måste bara förtydliga för lyssnarna att när vi pratar smärta och lyckopunkt, då är det en skrivövning som Kirsten väldigt ofta ger, som går ut på att man, när man skapar en karaktär, skriver karaktärens absolut smärtsammaste ögonblick och absolut lyckligaste ögonblick. Och de ögonblicken behöver inte finnas i den berättelsen man arbetar med, eller hur?
Nej, det som är viktigt när jag gör skrivövning är faktiskt att jag alltid ber dem att skriva något som man ska tänka, du ska inte använda det i manus. För det är en av orsakerna till att jag gör de här skrivövningarna. Det är ett, naturligtvis, att man får hjälp från sin medvetna, undermedvetna till att lösa problem. Men lika viktigt är det också att de inte ska planera. Väldigt, väldigt många som också det var också väldigt många dramaturger och tutors och mentors som säger att du kan inte skriva om du inte kan slutet. Och det betyder att du planerar. Mm. Jag tror inte helt det är sant. Du kan veta något om slutet, men inte precis slutet. Och kanske i det du har lagt in i slutet ska vara motsatsen av vad du har tänkt.
Precis. Det är svårare,
och de planerar hela tiden. Mm. Och jag ser det så jättesvårt för dem att släppa att planera. Om man hela tiden planerar, så får man alltid det där sista som gör att man tänker, wow, det här är jättebra.
Men anledningen till att man planerar, tror jag, som också jobbar som dramaturg ofta, det är att författare, och det kan gälla mig också, fast jag är medveten om det, man är rädd att det ska göra ont. Man är rädd att gå dit man måste gå för att få emotionellt material. Jag tror att det är jättemycket därför folk sitter och plottar ihjäl, alltså plottar, överdriver plottplaneringen innan man känner karaktären. För det känns som man har kontroll över situationen utan att behöva gå dit det är runt. Och det är därför många författare reagerar när man ber dem att söka upp de mörka platserna som, jag menar, om en karaktär aldrig har varit väldigt, väldigt lycklig eller väldigt, väldigt krossad, så är det ju sällan en intressant person.
Nej, det är ju det, men det är inte alltid samma övning som jag gör. Det beror lite på, när det är ett barnfilmsmanus, så är det till exempel inte alltid den övning, så är det någon andra övningar jag gör. Jo, förmodligen är det en orsak, men en annan orsak är också att väldigt många producenter och beslutsfattare hela tiden predikar, jag vill ha treatment, jag vill veta var det slutar. Det står i väldigt många av böckerna att om du inte vet vad karaktärens behov och
vilja
och behov i vad de vill ha, vad de behöver få. Men det, och det kan vara användbara redskap i vissa sammanhang, men det är ju inte användbart när man ska göra en krim till exempel. Detektiven har endast ett behov, och det vill vi ha i slutet, att klara upp saken. Och det är något som redskap som plötsligt blir som väldigt många. Jag brukar säga det är den lilla dramaturgiboken. Den är väldigt mycket större än att säga att man har en huvudkaraktär, måste endast ha en huvudkaraktär. De ska ha behov och needs. Väldigt många filmer som det inte går att analysera utifrån den modellen. Det är en utvecklingsberättelse som, och de finns. Coming of age, är det okej att prata på det sättet? Men Magnolia eller Pulp Fiction, eller, det finns väldigt många filmer som det inte är sant för. Och som man inte fattar om man endast tänker så.
Så det är,
jag tror det är en mellanting mellan att vara rätt, men frågan är om det är för författaren också kravet som kommer utifrån.
Det är ju kombinationen. På något vis så känner man som författare instinktivt att man måste komma åt de djupare lagren. Och samtidigt så ser branschen ut så att man väldigt fort känner att man måste ha en producent på, vilket inte är sant. Det finns ingen anledning. Du kan jobba ganska länge, och det gör jag nu till exempel. Jag gjorde inte det förut, för jag var i det där som alla andra. Man kunde knappt titta på en historia utan man hade en producent. Men när man skriver en bok, då sitter man i 4 år utan att tänka på någon annan.
Ja.
Så det är bara att branschen är uppbyggd på det sättet. Men absolut så tror jag att det är en kombination mellan att vi har ett sätt att arbeta som gör att det blir så. Men vad ska man göra åt det?
Jo, men jag vet inte vad man ska göra åt det, för jag tror också att orsaken till att man som producent och beslutsfattare tar de där, det som står i den lilla dramaturgiboken och använder det, det är också rädsla. För om man jobbar på det sättet jag gör, så finns det inget facit. Det finns inget facit. För det finns ju om du sitter och kan använda dramaturgin och säga, vem är din huvudkaraktär? Det är väldigt enkelt. Det är inte jag som ska ge svaret på det. Det är väldigt enkelt att ställa den frågan. Det är väldigt enkelt att säga, ja, men vad är vilja och vad är behov? Det är väldigt enkelt att säga, vad är ditt första plottpunkt och ditt andra plottpunkt? Det är väldigt, väldigt, väldigt enkelt det. Det kräver ingenting. Svaret ligger hos dig som författare. Men när man jobbar på det sättet jag gör, så vet jag. Jag sitter ibland med manus och måste tänka, fan, jag vet inte vad jag ska göra här. Jag tycker det är faktiskt inte bra. Och så ska jag sitta och prata med någon i 2-3 timmar. Men när vi har gjort det så har vi kommit fram till lösningar. För att jag inte har någon förutfattad lösning på problemet. Men går i dialogen omkring projektet och vågar slänga mig själv in i projektet. Och också vågar ta risken att jag inte hittar en lösning. Den risk finns ju.
Precis. För du är ju inte bara dramaturg, utan du sitter ju ofta på sådana maktpositioner själv.
Ja, men när jag diskuterar manus med folk, jag har aldrig sagt om du ska göra på det här sättet om du vill ha pengar.
Nej.
Jag har sagt, du kan göra det på det här sättet. Eller du kan göra på det här sättet. Om du gör så, så berättar du så, 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 så. Om du gör det på det här sättet, berättar du något annat. Det är du som tar beslutet om vad det är du vill berätta. Så väldigt, en sak är att jag kommer med naturligtvis kommer med idéer eller förslag och sånt. Jag har aldrig ett tyckande. Jag har alltid ett begrundat tyckande. Jag begrundar varför och vad konsekvenserna är om man gör på ena sättet eller på det andra sättet. Och det tror jag är jätteviktigt i förhållande till att du kan välja som manusförfattare själv vilken väg du vill gå. You.
Vi satt ju här på middagen igår kväll och då var ju även min partner Martin med och din dotter Sandra. Och vi pratade en del om corona och den här konstiga situationen som vi befinner oss i nu. Där det är många, om vi nu ska prata, satsningar från olika institutioner på just att konstnärer ska berätta om corona. Jag vet inte om du har sett det. Det kanske inte är så mycket i Danmark som i Sverige.
Jo, nej, men det, jag tror det finns hela vägen omkring. Mm. Och det var ju också väldigt många som gick ut och ville göra något med barn till exempel. Det har faktiskt blivit några rätt så bra projekt utav. Mm. När barn berättar. För de kan verkligen ge den där känslan av att det var jätteroligt i början. Yes! Fri från skolan! Två, tre, fyra dagar så var det inte så roligt längre. Nej. Förrän man inte var tillsammans med kompisar. Barn har ett annat sätt och har upplevt det på ett annat vis.
Mm. Mm.
Och det tycker jag kommer något intressant utav. När det blir med vuxna och sånt. Jag tror aldrig riktigt att de där filmerna, även om man tänkte det här måste vi ju dokumentera medan det är. Det blir mest på det dokumentära att det finns något som kan vara okej. Okay. Men det är inte de berättelser som kommer till att fylla våra liv.
Nej.
Det är mycket mer positivt. Man har behov av positiva berättelser efter det här. Man har behov av... Vi har också behov av berättelser som har något som får oss att känna oss trygga i förhållande till klimatförändringar också.
Mm.
Att det faktiskt finns ett hopp.
Jag hoppas verkligen att det är så. Och jag känner själv en längtan efter det. Jag tycker man har sett en lång trend av katastrof-tv-serier. Sån här zombie-serier, klimatkris-katastrofer. Men jag har tänkt att det är nog ett sätt att bearbeta den här nya känslan av att vara obetydlig i någonting som sköljer över oss, som är svårt att hantera.
Ja, men det tror jag också. Men det produceras ju så oerhört mycket. Att det finns ju möjligheten att sitta med gift vid första blicken. Eller den stora konkurrensen.
Ja, TV-programmen.
Ja, alla de där TV-programmen. Du kan sitta och se det i reality som i alla fall inte förstör ditt liv.
Nej, precis. Gift vid första ögonkastet. Det är väldigt intressant att titta på dem.
Ja, men det är väldigt intressant. Ja, men det är väldigt intressant. Jag tror det finns den där möjligheten att titta på realityn. Och det är så tryggt att vara i för att det händer inte farliga saker. Och samtidigt kan man ju också titta på jätteskrämmande tv-serier. Så jag tror det som är viktigt nu, det är med allt som produceras nu, så finns det väldigt mycket mer för en värld smak.
Mer för varje smak?
Varje smak. Ja. För 20 år sedan, eller när jag började i Danmarks Radio i TV-charten, som det hette en gång, så producerade vi, det var väl en fiktionsdrama en gång i veckan. En timme. Det kunde vara ett enkelstående, och det var de flesta den gången. Det var inte TV-serier på samma sätt som nu. Kom långt senare.
Men har du hört henne, Tatjana Andersson? Nu har hon bytt tillbaka till sitt födelsenamn. Men Tatjana, som är dramaturg, hon gjorde någon slags andlig resa. Och när hon kom hem så sa hon att vi måste sluta producera berättelser som är kopior på andra berättelser. Alltså man kan ju verkligen ifrågasätta den här massiva produktionen av berättelser som liknar andra berättelser.
Ja, det kan man, men om man dyker ner så finns det ungefär 5 grundkonfliktsområden. Det är föräldrar och barn, kärlekspar, så är det arbete och jag kommer inte ihåg de två andra. Men det är väldigt små arenor. Och så finns det en bok som gjorde för länge sedan 35 olika konfliktsituationer. Mm. Och läser man den noga så ser man om väldigt många om i samma sak.
Mm.
Så allt byggs ju på någon av de samma dunda upplevelser.
Mm.
Men samtidigt är det ju också förrättelsen förändras ju när man gör Romeo och Julie som den var i Italien med ett väldigt ungt par och brindlingen. Eller man gör det med två från olika religiösa bakgrunder.
Mm.
Så berättar man ju samma berättelse, men man berättar samtidigt något nytt.
Mm.
Och
tror du att de grundberättelserna är arketypiska? Tror du att det är liksom de grundberättelserna och grundkonflikterna som det mänskliga psyket råkar ut för, eller vad man ska säga?
Det är den vi var tillgängliga i våra vanliga liv, tror jag. Det handlar väldigt mycket om liv och död. Det handlar om konflikterna med barn, mamma, pappa, barn, med kärleksrelationerna i arbetslivet. Det är ju, alla berättelser har ju något att göra med den verklighet vi har omkring oss. Så jag tror inte det finns oerhört många. Men samtidigt ser allt ju annorlunda ut i 2021 i förhållande till 1950.
Mm.
Vi diskuterade väldigt mycket i slutet av 90-talet. Vad gör man med mobiltelefonerna?
Mm.
Man kan ju inte berätta något utan mobiltelefon. För alla har en mobiltelefon. Mm.
Det var väldigt svårt när man skrev krim.
Ja, det var väldigt svårt.
Ja.
Men nu har det ju tagits till nya höjder. Nu är det ju tekniken som hjälper till med att lösa fallen på ett sätt som man aldrig kunde ha tänkt det skulle kunna göras för 20 år sedan. För då tekniken fanns inte.
Mm.
Så nu blir den integrerad på ett annat sätt. Mm. Och själva spelet och det att man... Att så många spelar blir ju plötsligt möjligheten för att berätta i ett nytt universum. Men det som jag tror förändras och där det är väldigt, väldigt viktigt att man också alla som jobbar som dramaturger eller manusförfattare för den sakens skull, regissörer, också följer med på de nya trenderna inom berättelse. För det är väldigt fyrkantigt att säga att alla ska ha en plottpunkt. Det enda som jag tror är gemensamt fortfarande, än så länge i alla fall, det är att vi tar till oss en berättelse i den ordningsföljd där man får berätta det.
Mm.
Det vill säga, den första scenen du ser är utgångspunkt, det är den information du har för att förstå nästa scen och nästa scen.
Mm.
Men samtidigt ser man ju också att väldigt många ungdomar, de är ju hur bra som helst på att multitaska. De kan ju sitta på två olika medier på en gång och följa båda berättelserna. Och alla de som är berättat på det gamla sättet, eller traditionella sättet, då behöver de inte se det hela, för de känner ju igen modellen. Och de får tråkigt.
Ja.
Och de kan faktiskt nästan följa två. Om man kommer de in 30 minuter in i berättelsen, de hänger fortfarande med.
Ja.
Och det måste man tänka på. Ja,
då är dramaturgin lite för förutsägbar för den generationen.
Ja, det är den.
Eller också är det skönt att kunna vila i...
Det kan också vara skönt och tryggt, men det betyder bara... Det betyder att vi som jobbar med det måste vara öppna över för att det är ett sätt att berätta på, men inte enda sättet.
bollar.
Jag vill fråga en sak till. Och det handlar om det här med goda och onda karaktärer. För det är det många som säger att det är någonting som har förändrats i och med tv-serier och längre karaktärsbågar. Att karaktärer blir mer och mer ambivalenta. Som Breaking Bad till exempel började med en snäll kemilärare. Och sen i slutet så är han den värsta skurken. Och det, ja, det tycker jag är någonting som man väldigt ofta pratar om. Att den typen av ambivalenta karaktärer skapar man inte så mycket förut. Utan man jobbade mer med den var god och den var ond, så att säga. Mm. Känner du igen den bilden? Håller du med om att vi skapar mer och mer ambivalenta karaktärer?
Jag vet inte om de är mer ambivalenta, men kanske mer komplexa ibland. Inte alltid. Men de bästa serien är de mycket mer komplexa än vad man har gjort förut. Och det gäller naturligtvis inte alla tv-serier, men om man ser Babylon Berlin till exempel, eller man ser den engelska tv-serien Unforgotten, tror jag titeln är, som är en krim som handlar om någon som ett mord som har gjorts för 20 år sedan eller 25 år sedan, men först nu hittar man liket. Det ger en komplexitet som är annorlunda än vad vi har sett förut och som är jätteintressant. För det betyder att alla de som hade någon connection med den där som blev mördad har fått sig nya liv. De har trott att nu var de säkra. De har aldrig naturligtvis berättat för någon annan än de som var i gruppen vad som hände den gången. Och det betyder att plötsligt kan man göra en tv-serie som både har en huvudkaraktär, en kriminalkommissär som också har ett privatliv som är mycket mer vanligt än vad det var för också 20 år sedan. Att vi vill veta mer om vem de är i deras privata liv. Men det som är jätteintressant, det är alla de konflikterna som de här karaktärerna som möjligen har mördat. Eller visst i alla fall. Och som inte berättade alla de komplikationer som kommer i deras nuvarande relationer. Det är jätteintressant. Och det ger en annan det ger en komplexitet. Inte ambivalens, men komplexitet.
För jag tänker att en tittare idag identifierar sig inte med den goda hjälten längre. Utan man har en större medvetenhet om att man själv är kapabel till både det ena och det andra. Och det tycker jag man såg när de tv-serierna kom som skildrade det på något sätt. Ja, jag tycker att det hände någonting med hur vi berättar historier. När det här långa formatet gjorde karaktärerna mer komplexa. Jag kan inte säga det på något annat. True Detective. Alltså det finns jättemånga tv-serier som gör det som böcker alltid har gjort på sätt och vis. Jag nämnde ju Joyce Carol Oates förut. Och hon skriver ju verkligen långa berättelser. Men jag tänker också på moraliska val som karaktärer tvingas att göra. Och som man skulle kunna göra ännu mer av. Handmaid's Tale är ju en sån berättelse. Alltså det finns väldigt många. Men du rycker på pannan lite när jag säger så här.
Nej, ja, men jag vet inte. Jag vet inte. Jag skulle inte vilja kalla det för ambivalens. Men komplexitet istället. Och det som de första tv-serierna var ju verkligen. Det var Dallas och Dollars och... ser man dem idag så är det ju verkligen inte mycket att komma
efter.
Nej,
verkligen inte.
Och det är väldigt plottdrivet, och över långa perioder. Så var det en som The Fugitive var hela tiden, som var ett fast mönster som var att Dr. Kimble blev, de trodde han hade mördat sin fru. Mm. Och så handlar alla 365, eller hur många avsnitt det nu är, det är jättemånga i alla fall. De handlar om att han kommer till en ny plats. Han försöker hitta de där smycken som hans fru som var borta. Och han använder sin läkarkunskap och hjälper någon. Och till syns, ja, äntligen, här kan han stanna. Så kommer polisen igen, han får fly. Fast varje gång. Och det var jätteenkelt att göra det. För det, och detsamma gäller ju en tv-serie som Friends, nu problem varje gång. Men om man ska bli, om man ska fortsätta att göra tv-serier, så är det inte berättelserna i sig själv som du kan göra så mycket åt. Du kan inte förändra att vi börjar livet med att bli fött och vi dör. Kan du inte förändra det. Du tycker det skulle vara roligt om du kunde göra det, men du kan inte göra det. Du kan inte göra något med att kärleken mellan, och inte kärleken mellan barn och föräldrar finns som i konflikt. Det kan du inte förändra, men du kan förändra sättet att berätta på. Och det är berättandet. Jag tror det är väldigt många av oss som jobbar inom fiktionen som tänker, ja, men där var det verkligen har hänt något. Där var filmspråket utvecklas, karaktärerna utvecklas, det är tv-serierna. De bästa av dem. Och de har tid. De har möjligheten, de har tid i längd naturligtvis, hur många avsnitt finns. De har också tid, väldigt, de har möjligheten att göra allt ifrån 15 minuter till, eller 5 minuter. Som man gjorde med Skam i Norge till exempel. Då någon av avsnitten under veckan, när man såg allt i slutet av ändan, i veckan, så var de ju inte lika långa. Men det var också de som placerades ut under veckans gång. Det var en scen som var 5 minuter. Mm. Nästa scen kanske 3. Så var det där med man leker med, och det tände folk. Mm. Att det var så annorlunda. Man har inte gjort det förut. Den skulle inte funka att göra idag på samma sätt. Det var sagt, det, samtidigt var det också en bra berättelse. Men den sålde in också på sitt formatsätt. Mm. Och det gör man mycket mer. Man kan det. Det är inte något med att gå i biografen och ha betalt extra pengar för det. Så vill du inte ha en risk med att gå där. Det ska vara bra. Men på tv är det ju inget problem. Du kan ju sappa till någon annan kanal.
Jag tror också, kan det inte också vara så att många människor nu identifierar sig med de här tv-serievärldarna. Jag håller just på och läser inför ett eget projekt om människor som blir kära i spelkaraktärer. Så de måste gå i terapi. Riktiga människor blir kära i spelkaraktärer och måste gå till en terapeut. För att komma över sin crush på någon som inte finns. Och samma sak hörde jag, jag pratade med en ung kille nu i Italien som jobbade med fiktion. Och han sa att det finns också sådana människor som blir så kära i en, till exempel en karaktär i en tv-serie, att de har svårt att ta sig ur det. Mm. Det är verkligen någonting med, vi går verkligen på gränsen nu mellan fantasi och verklighet. Det är också någonting som man måste försöka förhålla sig till, tycker jag.
Ja.
När man skriver.
Men det här kanske också att göra med att en del av dem blir också djupare och går mer igenkännbara karaktärer. Jag tror det är jättesvårt att bli förälskad på samma sätt i Dallas.
Ja, i Dallas.
Eller Dallas.
Ja, det tror jag också.
Och, ja. Men man var fascinerad. Ja. Och man, det man blev häktad på, det var att det alltid var en bra cliffhanger. Det var något jag måste följa nästa. Och inte för det var bra. Och detsamma gäller ju en svensk, norsk författare, Margit Sandemo. Hon har skrivit Isfolket. Och när jag jobbade i Norge på ett projekt var det hon som spelade huvudrollen. Det var Isfolket hon läste. Tänkte jag, okej, jag får väl försöka se vad det är. Jag blev fan hooked. Jag läste alla 52 böcker. Samma gjorde min dotter och min nies gjorde samma sak. Vi var helt häktade på det.
Finns det 52 böcker?
52 stycken.
Jag trodde att det var 3 böcker.
Nej.
Det är Grottbjörnens folk också.
52 stycken. Okay. Och det är inte, om du ska säga, om du ska berömma det på Parnasset, nej, det är inte bra litteratur. Men hon är en av de duktigaste i världen på att göra en cliffhanger i varje kapitel. Så varje gång man låg och läste en bok så tänkte man så, nej, jag ska sluta nu. Jag ska sova när det här kapitlet är slut. Men nej! För det var ju något som gjorde, jag måste ju läsa nästa kapitel. Och samma gjorde hon i böcker. Varje gång bestämde, det här är sista boken, jag ska inte läsa 52 böcker. Jag vill inte det av något som faktiskt inte är bra. Men varje gång låg det något till slut, som, jag måste ju veta vad som händer i nästa bok. Så det finns ju väldigt många sätt att häkta oss på. Det är ju inte för... Och är det så att jag vet inte om det är, men vi har precis sett en film om en dansk musiker, väldigt populär poppis, inte musik som är mitt val, men han har fans som är helt totalt häktade på honom. Både på musiken, för att de säger, ja men jag är inte så bra på att berätta om mina känslor, men jag hittar alltid en sång som han har gjort och så spelar den, så säger, det är så jag känner. Det är ju många, fantastiskt.
Ja, precis. Det är många män som sjunger nasalt om känslor, som jag brukar säga, som har många följare.
Och samtidigt är han också så att, ja, men han är snäll. Varje gång han pratar med sina fans, han är otroligt fansorienterad på ett jättebra sätt. Så jag fattar ju att de tycker så mycket om honom. Och samtidigt så är det ju vår tid. Det är inte enklare att vara människa nu. Det är inte enklare att prata om sina känslor nu än vad det har varit tidigare. Det är inte enklare att hitta sin egen väg, sin egen moral, sin egen myt. Och det finns förmodligen många, många fler ensamma människor än vi riktigt fattar. Om man är ensam, då är fiktionen ju ett bra ställe att söka hem. Låter sig och blir kär.
Vad underbart att du tycker att det är en bra sak. Jag hade inte ens tänkt på det så. Jag tänkte, åh gud vad hemskt.
Nej, men det är väl bra för den som gör det. För du är i alla fall ett ställe där man känner sig hemma. Det vill ju vara bättre naturligtvis om man var tillsammans med vänner och sånt. Men det är ju faktiskt så i Japan nu. Att det, eftersom att det inte finns något... du får inte ledigt om du får barn som kvinna, så är du ute av arbetsmarknaden. Och väldigt många unga kvinnor vill ju gärna jobba. Och det betyder att det finns inte så många som vill gifta sig och få barn. Så det är väldigt många män i Japan som dejter en fiction karaktär som de har på telefonen. De går ut och äter mat tillsammans med sin telefon och sin dejt.
Ja visst, nej men det är jättekonstigt. Det är också väldigt stort med såna här leksaksdockor i Japan.
Ja.
Att man liksom har en docka som partner. Så fertiliteten eller födelsetalen i Japan sjunker ju drastiskt. Ja.
Men det är ju inte bra för våra liv. Det är inte bra
att männen börjar dejta dockor.
Nej, och det är inte bra för vårt samhälle om väldigt mycket av det vi gör blir på Facebook eller på Instagram eller Snapchat istället för relationer med riktiga människor. Det är bättre att ha vänner.
Hoppsan! Gott nytt år, eller vad säger man? Det är ju första dagen på det nya året när det här sänds.
Gott nytt år allihopa, och vi hoppas att det blir ett så bra år det kan för alla.
Jag tänker superduperår. Och denna podd gjordes som vanligt av Stolla Bollar. Det vill säga Karin Blixt, Björn Knutsson och jag, Petra Reveny.
Och musik av Björn Knutsson. Och även sång av Raquel Kent.
Stollar, bollar.
Stollar,
bollar.
Stollar, bollar. Stollar, bollar. Med Karin, Petra och Björn. Stollar.